Jag såg olikheterna emellan dem, så jag sa till Tony att jag inte var säker på ifall det var han som var pappan till Melissa, eftersom att det inte fanns några likheter. Och nu så visade det sig att Tony inte är pappa.
Oh, herregud alltså.
Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anders Donomino och med mig gör att ha i vanlig ordning min persiske vapendragare, känd från Bäst i test och trissreklamen, Berus Aktelak, nu snäll, tack, Badre! Och sen så har vi Borås egna Magic Mike, eller DJ Hunk från Jordbro. Tjena. Men de där är Hampus, Hampus!
Hello!
Hur fan mår du, Hampus?
Jo, men det är bra fan, jag... Träna för första gången på 2 månader idag.
Är det sant? Du ser ut som en riktig hunk.
Ja, jag gör det va?
Ja, faktiskt. Du är väldigt tränad för att inte träna så mycket.
Ja, men jag håller ändå... Jag kan äta hur mycket som helst, men jag går aldrig upp i vikt.
Fan, då har du börjat, vänta tills du kommer passera 35.
Ja, vänta du bara.
Ja, jag sa också sådär.
Ja, om jag andas på en pizza, jag behöver boka 2 Peter Pass till. Men innan vi fortsätter så är vi igång precis som vanligt. Vi har ett stolt samarbete med Coca-Cola. Och just nu så har Coca-Cola sin Coca-Cola K-Wave. Det är alltså en limited edition smak som är K-pop-inspirerad. Som finns i utvalda butiker. Den är alltså... limited edition, det vill säga att den finns bara ett tag, sen försvinner den för alltid. Den är god, den är sockerfri och jag känner smaket av banan. Tänk dig, det finns en godis, banana skit, heter det så? Den är så här, man käkar så här.
En blandning av det och vanilja.
Ja, väldigt gott. Så smaka den om ni inte har. Och tack Coca-Cola för att ni sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång.
Livets dryck.
Ja, grabbar. Nu är pusselbitar ute när folk lyssnar på det här.
Känns det som den sista pusselbiten är lagd?
Den första pusselbiten är lagd av 4. För det är 4 singlar. Singel nummer 2, den är jävligt wavy. Singel nummer 3 kommer få folk att gråta. Och singel nummer 4 kommer vara wavy.
Vad innebär wavy?
Det är bara en vibe.
Aha.
It's a vibe, fam.
Det är som att du surfar på en wave alltså.
Ja, det är riktigt trevligt faktiskt. Och så är det. Och vi kan ju också med glädje, vi berättade det förra veckan, att Lyko har klivit in som sponsor också till Då är vi igång. Och Berra, du har med dig någonting idag. Vill du göra unboxing för oss? Eller vad är det för
Ja, jag tycker ju Lyko är så spännande va? Ja. För de har så mycket olika saker.
Berra hatar ju inte hudvård.
Jag hatar inte hudvård.
Eller hårvård.
Och jag tänker
eller bara vård.
Under en tid här så ska folk få liksom... De ska få liksom, vad säger man, utveckla sin relation till hudvård och till beauty-sektionen.
Okay. Skulle du säga att du är beauty själv?
Jag skulle säga att jag är någonstans mitt emellan.
Alltså om man
jag är mellan Bianca Ingrosso och Hockey Trunk.
Ja, jag fattar. Du är mellan, du är alltså mellan skönheten och odjuret.
Exakt. Och till skönheten och odjuret till ära så har jag med den här.
Vad fan?
Och då undrar ni, vad är det persiska fantomen på operan? Men det är det inte. Det här, mina damer och herrar, vet du vad det här är?
Berätta.
Det här är en LED-mask, eller LED-mask, med infraröd belysning. Och det gör det att det stoppar ditt, liksom, vad ska man säga, alltså, cellerna i huden som gör att vi åldras. Den liksom stoppar den processen så att du kommer se yngre och fräschare ut.
Alltså vet du, jag var inne på din Instagram bara här och stalkade dig lite.
Ja, ska jag sätta på den här medan
du gör det. Jag stalkade Berras Instagram lite och hittade bilder på han och hans respektive från så 2017. Och jag insåg att du har fan inte åldrats en dag.
Tack brorsan. Och vet du varför?
Varför?
Det ska jag tala om för dig strax. För de som kollar på mig nu...
Vi välkomna veckans gäst, Wankers! Välkommen!
Wankers från Ekerö. Den här ska man ju spänna fast här bak då, men för att inte förstöra håret och era upplevelse där hemma så har jag satt på mig den så här.
Uh-huh.
Sen trycker man bara...
Och, och.
Vad händer, brorsan? Nu, jag blev Dominik Hatschik från hockeymålvakt från 98.
Du blev Hatschik från tecken 3.
Hatschik.
Men det här är liksom, det här är bra för dig då, eller?
Den här har man på max 10 minuter per dag.
Och
jag tänker
då?
Att man ska få se processen. Så att man kommer kunna puncha in på mitt ansikte nu.
Ja.
Sen om någon månad eller två kan man säga så här, ej, vad är den här Berus Benjamin Button från skön sådär.
Men alltså, du ser ut som den trummisen i Smash Into Pieces.
Ja.
Vet du om det? Han ser ut sådär.
Michael Myers, känner ni till han?
Nej.
Ja, han skräckfiguren med en sån vit hockeymask.
Alltså, rekommenderat att ha inte det där på första dejten.
Nej.
Och om du har någon som du dejtar, berätta vad den här masken är till
för. Vet du vad jag tror? Om man har en dejt hemma. Eller man är med sin tjej och man ska ha en spa-kväll. Mm. Och du whippar fram en Current Body Skin The Beauty Device Expert sån här hockeymask. Då får du pluspoäng.
Men det här, alltså jag kan rekommendera det här för alla.
Alltså en man som tar fram det där innan ni ska ha spa-kväll, det är en man som vet vad han vill i livet.
Man är 10 minuter, lägg 10 minuter av din dag. Tänd ljuset på spa-musik, blunda lite, gör lite mindfulness. Sen du kommer se ut som en, jag vet inte vad, du kommer åldras successivt.
Ja, jag fattar. Spännande. Lite obehagligt, men absolut spännande.
Så 10 alltså, minuter
det,
om
det bästa är också att om du är i ett mörkt rum, du kan använda den som Halloween-mask också.
Faktiskt.
Det finns liksom många
om du behöver gå ner i cykelförrådet, sätt på den här lampan i paj, du kan bara tända och du kan hitta allt du behöver i förrådet.
Men, det här, men vad är det det gör med din hud? Jag
den här infraröda belysningen gör ju att cellen får liksom... Det här som gör att vi blir äldre och påskyndar den här cellförändringen och processen. Nu pratar jag liksom, man får ju gå och läsa på lite bättre. Ja. Det finns ju på Lykos hemsida. Men det gör att den stannar upp och så föråldrar den här processen. Och liksom, på ett sätt kan man säga då, enkelt förklara, att liksom föryngrar cellen som gör att vi liksom inte får de här ålderstecknarna med huden. Okay. Liksom.
Det som
gör
jag har det ansiktet med
nej, men ja, exakt. Nej, men det gör liksom att du håller det fräschare. Liksom.
Fattar. Spännande. Vi kommer lägga en länk i beskrivningen om ni vill testa den här hockeymasken.
Jag tänker att man ska få följa min process. Jag kommer göra 10 minuter per dag och så får man se om någon månad eller två. Om man
stay tuned. Om Bärra kommer tillbaka så ser som 13, då vet varför.
Exakt. Om jag lapp hemifrån för att jag ska vara här för mina föräldrar, då vet ni att det funkar. Ja,
men jag har en grej med mig, eller okay. Två grejer. Vi har ju pratat om parfymer i den här podden. Och jag satt och tänkte häromdagen så här. Eller det började med att jag satt med en taxi. Och i den här taxin, av någon anledning så doftade det som hemma hos min gammelmormor i Vitryssland. Alltså i Belarus.
Hur fan doftar det?
Nej, det är blandade. Det är mycket odörer av olika slag. Men då slog det mig hur lukter kan ta mig tillbaka till människor. För första gången på länge mindes jag, men hon dog för väldigt länge sedan. Men då mindes jag henne för första gången väldigt länge. Alltså jag har inte tänkt på henne på länge, för att hon dog för liksom 15-20 år sedan. Men då kommer jag att tänka på så här, vilka parfymer tar mig tillbaka till specifika personer som betyder någonting. Och det finns två stycken. Den första... Det är en parfym från YSL. Den heter Le Parfum, Yves Saint Laurent. Den här parfymen...
Den här måste jag dofta på. Jag är ändå parfymexpert. Ja,
och den här parfymen ska jag berätta för er. För några år sedan var jag tillsammans med en tjej som heter Filippa Toremo. Ni vet ju förmodligen vem det är för att ni är mina kompisar. Men hon köpte den här parfymen till mig en gång. Mm. Och när jag känner doften av den här parfymen, då blir jag påmind om... Alltså, det, så här, våra relation kanske var inte alltid tipptopp, men... Bara nu, när jag känner den här lukten, då tar jag tillbaka till, det var Let's Dance, jag hade köpt min andra lägenhet, 34 kvadratmeter vid Rörstrandsgatan, och vi hade jävligt fina stunder ändå. Alltså de fina delarna av vår relation kopplar jag någonstans till den här parfymen på ett sätt som jag tycker är så jävla fint. Mm. Sen har jag en parfym till, och den här parfymen, det är på ett ännu mer känslosamt plan. Det här är Jean-Paul Gaultier Le Male. Det här är en tidslös klassiker.
Det där är sjukt.
Men min farsa hade alltid den här parfymen. Och det, när jag var liten, jag satt alltid och väntade. Alltså jag luktade på den här i morse och blev emotional. För att jag togs tillbaka. Vänta. Det är helt sjukt. Det är så jävla så här. Det är så surrealistiskt på något sätt.
Mm.
För att när jag var liten, då satt jag alltid och väntade på... Min far kom hem väldigt sent från jobbet, han jobbade som bilmekaniker. Och alltid när han kom hem, då jag satt och väntade på att han skulle komma hem. Och vi hade en sån lång korridor hemma. Och jag satt alltid och väntade. Och när jag hörde hans nyckel gå in i dörren, då sprang jag alltid till dörren och plockade upp mig och kramade mig. Och så luktade han så där.
Mm.
Och det blir så jävla så här... Jag minns det så tydligt, för jag satt och väntade på han varje dag. Och det finns något fint i att liksom... få tillbaka de känslorna, framförallt när det är någonting så fint som liksom ens far som man inte kan, som, alltså jag kan ju inte träffa han längre i och med att han inte lever, och då blir det här ändå något på något, alltså jag tycker det är fint med parfymer att man kan få tillbaka känslan av människor som kanske inte finns kvar längre, eller så här, hur dofter kan ta en tillbaka till platser på något sätt. Jag minns när jag bodde i Dubai och när jag kom hem till Sverige och kände doften av blöt asfalt på sommaren, då kunde jag också bara säga det tar mig tillbaka så mycket. Och jag tycker det är någonting sånt. Så när jag får barn, då ska jag verkligen ha valt en parfym, förmodligen den här som min farsa hade också, och det är den enda jag ska ha. Så att den dagen jag går bort, eller vad som, om jag blir kidnappad kanske eller något, och försvinner, nej men om jag någonsin försvinner, då kan de alltid komma tillbaka till mig genom den doften. Och det är fett tycker jag. Det är lite så här grej som jag tycker är vacker på något sätt.
Ja, så jag måste säga att just den här parfymen, vet du, en shampoo eller någonting. Ja. Det här var liksom den första parfymen som jag också köpte när jag var yngre. Som liksom introducerade mig för det här att parfymer kan liksom dofta någonting som inte är logiskt. Men som ändå är... Den har ju den här mystiska doften.
Jag tycker den känns väldigt manlig.
Den känns manlig, men den har ju ändå en sötma i sig som ändå gör att det blir liksom... Förut var det alltid så här... De parfymerna jag hade, de var ganska så här man, kvinna. Den här... den var liksom någonstans emellan, men den hade, det var någon, man kunde inte sätta finger på vad fan doftade den här, men den var så speciell. Jag kommer ihåg att jag vet inte hur gammal jag var, 14 någonting sånt där, och när jag köpte den här, och det var det som liksom introducerade mitt parfymintresse, för jag bara, ej, man kan liksom dofta så här. Det var som att man liksom förändrades som person genom sin doft. Mm. Och som du säger, doft, alltså doftsinnet är ju väldigt starkt. Ja. Det kan ju vara parfym, det kan ju vara någon maträtt. Det kan ju bara göra att man bara shit kastas tillbaka till när man var ung eller någonting. För att du känner, det där minnet bara kommer direkt genom den här jävla doften. Så det är så jäkla starkt. Och den där parfymen, den är också helt sjuk. Jag är också helt otroliga... Alltså när jag känner den doften när det sprutade, jag kände direkt så här. Jag såg direkt när jag var 14 bast och jag höll på med mina grejer och åkte mopp. Alltså jag bara såg de här bilderna framför mig spelas upp igen. Ja.
Jag började också känna nu. För farsan hade också exakt den parfymen.
Det är riktigt baba parfym.
Nej, men den här, den var ju, alltså alla den här, den var ju helt, den var ju helt insane ett tag.
Ja, jag tyckte flaskan var så cool när jag var yngre. Det är sjuk nostalgi på den parfymen.
Men jag är också nyfiken, ni ska kolla på YouTube, kommentera om ni har någon parfym som ger er känslor. För det är alltid kul att se. Och vi kommer länka de här parfymerna i beskrivningen. Och tack så mycket, Lyko. Men det finns något med parfymer, Hampus, som du har tagit fram. Det är någon slags trend bland ungdomar.
Ja, det går ju någon lurig trend nu. Att ungdomsgäng samlas i olika butiker och doftar parfymer på sina raster.
Och när du säger ungdomsgäng, då menar du inte liksom
gäng. Du menar typ så här, grabbkompisar
i grupp.
Precis.
Som bara en hobby.
Skolungdomar.
Ja, och harmlöst.
Yes.
Fy fan vad mysigt.
Så vi kan höra lite på vad de säger i butiken.
Det är väldigt många unga killar som har börjat intressera sig av att dofta på parfymer, känna och klämma. Fråga liksom, vad är sommardofter, vad är vinterdofter, toppnoter. De kommer, kompisgäng.
Men fan vad grym.
Vet du vad jag tror? Philip Dickman har något med det här att göra.
Är det så?
För han har gjort jättemycket parfymcontent.
Jag trodde att vi skulle ta oss åt oss lite här. Nej, men jag har pratat om parfymer och sånt.
Det är få människor jag känner som brinner för parfym lika mycket som Philip Dickman. Mm. Han har en hel samling och han pratar också om så här olika toppdofter, vad heter det? Massa sådana grejer. Men det är kul ju.
Men kan ni hålla med om att man, alltså jag kan inte lukta på mer än en parfym typ. Sen så känner inte jag doften.
Nej, man måste lukta på kaffe då.
Ja, men jag fattar vad du menar. Jag blir, alltså om jag doftar på för många, då blir jag typ illamående. Ja. Alltså blir yr. Ja. Men jag tycker att det här är nice. Alltså, jag tycker så här. Det finns ju få saker som man ändå kan påverka. Eller få saker. Det finns ju saker man kan påverka. Men vissa av dem som en, alltså, det finns ju få starka grejer. Jag tycker doft, det är en sån underskattad grej. Ja. Alltså liksom att dofta gott.
Och det är viktigt att dofta.
Det gör så jäkla nice. Säg att du...
Första intrycket.
Ja, men säg att du går in på ett möte. Det kan vara alla möjliga samma. Det kan vara att du ska träffa din kärlek. Eller din dejt. Eller du ska träffa en kompis. Eller du ska... vad vet jag? Du ska spela en fotbollsmatch. Och du ska träffa domaren. Och du doftar... Alltså alla de här grejerna. Det bara förhöjer din, ditt tillstånd. Man blir så här, den här killen eller den här tjejen. Fan, hon är nice. Hon doftar gott.
Jag älskar när folk säger till mig, fan vad gott det luktar.
Det är det bästa, det är den bästa komplimangen man kan få. Och jag måste bara säga att så här, alltså det här är ju riktigt nice. För det är någonting med parfymer. Att så här, man kan ju inte få nog. Och jag älskar den här känslan när man introducerar till en ny doft. När man blir så här, vad i helvete var det här för någonting? Den här måste jag ha. Ja. Och så tar man på sig den. Det känns som att man blir en helt ny person när man doftar någonting nytt. Jag vet inte om ni kan känna det. Jo, det när man har en ny schysst parfym som man kör och man känner det, man bara... Alltså, det blir en helt annan grej alltså.
Ja. Det är
så
spännande.
Jag måste bara säga, kanske är så. Jag menar, vi har ju ändå pratat om parfymer och jag har ändå velat gatekeepa vissa. Kanske är det så att vi släpper på några av de här
några hemligheter. Några SR och Ermen. Jag har delat årgångar. Med mig. Jag tycker ju jag har inga problem med att berätta vilka parfymer jag använder. Vi hade en lång diskussion om det här. Men den här YSL och den här Jean Paul.
Fantastiska
fantastiska. Men det är också så jag bara tar till fina ställen och så här. Det är trevligt.
Det är ju perfekt också årstidsmässigt skulle jag säga.
Ja, men parfymen kan verkligen lyfta alltså ens personlighet och aura. Ja. Nu när Evelina till exempel skrev in på kontoret här. Mm. Jag kände verkligen så här, bara att hon hade en god parfym så doftar liksom professionalism.
Professionalism? Och, ja. Klass!
Exakt. En skön jävla aura. Ja,
han bara, inte så mer fattiglappar. Ja, nej, men jag fattar vad du menar och jag håller med. Och parfym är liksom, det var som jag sa, det kan vara en så enkel grej att du går in på ett möte. Och du kommer in.
Du tar rummet med din parfym.
Och du bara din liksom doft bara liksom du liksom bara tar över rummet. Du omfamnar de andra med din doft och sen ska ni prata. Du redan där har du vunnit 10-15% av deras uppmärksamhet. För att om man vänder på det, om du kommer hit och doftar onajs.
Ja, det är knas.
Det spelar ingen roll hur skön det är. Folk kommer bara, han eller hon doftar inte nice, vad det här? Eller att du liksom bara, har han inte tagit hand? Det är en känsla. Jag tycker det är viktigt att man ändå är hel och ren, skulle jag säga.
Som dig, mycket polerad man.
Polerad.
Men på tal om en man, så ska vi nu prata om någonting väldigt, väldigt, väldigt viktigt.
Jag vet inte om jag är redo för det här.
Nej, alltså det här är... Alltså jag var ledsen häromdagen. Alltså mitt hjärta gick sönder. Jag kände, fan, varför baba, varför? Ni som har följt Då är vi igång och vår YouTube-kanal ett tag, ni vet att vi har reagerat på ett program som heter Älska, älska inte. Och en av huvudkaraktärerna i Älska, älska inte är en kvinna som heter Annika, som vi har haft med på den här YouTube-kanalen. Och det finns en svärson till henne som heter Tony, och han har en kvinna som han har hämtat hem från Filippinerna. De har ett barn tillsammans och han har blivit ifrågasatt i huruvida han är pappan eller inte. Och det har varit diskussioner, divideringar, och han har levt i förnekelse. Och nu så visar det sig att Tony inte är pappa.
Oh, herregud alltså.
Alla anade ju ugglor i mossen. I liksom att huruvida Tony inte var pappan eller inte. Eller som Annika själv sa, nej men den där ungen är ju så asiatisk att det bara går. Som hon sa när hon var med.
Så att, alltså, jag ser den kan bli så.
Ja, och jag satt och kollade på vårt Annika-avsnitt häromdagen när det här kom ut. Och bara så här, där och då, när det fortfarande var ovisst, då var det ju lite roligt att hon var så jävla hård. Mm. Nu gör det ju bara ont igen. För att jag tycker så fucking synd om Tony. Men Christy la upp en TikTok som hon nu har tagit bort. Den finns inte kvar någonstans på internet. Men Aftonbladet gjorde en artikel där de berättar då att i en numera borttagen video på TikTok berättar Christy att hon träffade sitt ex bara några veckor innan hon och Tony möttes. Hon säger att hon inte visste att hon var gravid när hon träffade Tony, eftersom att det fortfarande var i början och att hon inte kände igen symptomen då det var hennes första graviditet. Hon upptäckte att hon var gravid först när Tony hade kommit tillbaka till Sverige och säger att han blev glad när hon delade nyheten. Sen föddes Melissa. Jag såg olikheterna emellan dem, så jag sa till Tony att jag inte var säker på ifall det var han som var pappan till Melissa, eftersom att det inte fanns några likheter, säger hon i klippet. När det gick upp för henne att Tony inte var pappa till Melissa ringde hon upp honom och sa det och att det var okej ifall han ville göra slut med henne på grund av det här. Tony sa att oavsett vad, även om han inte är den biologiska pappan till Melissa, så kommer han fortfarande älska Melissa och mig. Han accepterar mig och bryr sig om vad personer säger. Och det här säger Christy med tårar i ögonen. Hon avslutar med att säga att de tror att de som tror att hon ljuger och utnyttjar Tony vet inte hela historien. Sen fick jag ett DM på Instagram. Det var någon som skickade ett inlägg. Det finns ett Instagram-konto som heter Kändisbebisarna. Som lägger upp så här kändisbebisar av något slag. Och det här berättade ju Annika för oss när hon var här. Att Tony och Christy från Älska, älska inte har fått sin andra dotter Arabella. Storasystern heter Melissa. Så nu, för att Annika, hon var ju skeptisk. Hon trodde ju inte att Tony var pappa till det andra barnet heller.
Ja, exakt.
Och det är så jävla sjukt.
Men alltså, grejen är att
Annika hade rätt förra gången.
Jag vet, jag bara undrar så här. Alltså det finns saker jag tänker på. Det ena är, innan då Christy blev gravid, var det så att hon träffade Tony också långt innan det? Eller betyder det här att hon har då liksom varit med någon annan emellan?
Nej, hon träffade sitt ex.
Okej.
Och de
träffades någon gång och sen
gjorde zitch.
Ja.
Och hon blev gravid, utan hon visste ju inte det då. Men jag antar att de gjorde samlag. Sen hon blev gravid. Sen träffade hon Tony. Och hon var ju med Tony också förmodligen. Sen åkte Tony hem. Och hon inser att jag är gravid. Och då har hon ju varit med både Tony och sitt ex. Och då när barnet... Och hon sa, och enligt den här videon då, och enligt Aftonbladet, så sa hon till Tony att jag är inte säker på om du är pappa.
Mm.
Men det här visar de inte i programmet.
Ja, det gjorde de ju verkligen inte. Jag undrar bara också så här, hur fan mår Tony nu?
Jaha, jag vet inte. Han har inte uttalat sig.
Men grejen, alltså, det är så mycket för att man undrar liksom hur mycket Tony visste om att det kunde vara så här.
Mm.
Och sen undrar man också liksom hur mycket det påverkar honom.
Ja.
Och som du säger, den andra graviditeten var ju också lite oklar. Ah. Men där, kan, där, alltså, där måste det ju vara Tony som är pappa. För det, annars är det ju
det riksknas. Måste det inte alls.
Nej, men annars är det ju riksknas.
Ja, ja, ja. Då har han öppnat dagis.
Ja, med, alltså, med and, på andras bekostnad.
Ja, nej, på hans bekostnad.
Ja, på hans fast med andras, exakt. Ja.
Men jag hoppas ju såklart att det är hans barn. För det kommer, det, jag tänker att det måste ändå lindra smärtan från att Melissa inte är hans barn. Måste väl ändå, det måste bli lättare, det blir så plåster på såren, men nu har vi i alla fall ett barn som är vårt.
Ja, och han knyter sig då an lite mer till hela den här konstellationen. Innan var det så här, ja, men många var osäkra kring Christy, vad hennes uppsåt var. De får ett barn. Hmm. Men får de ett barn nu där det liksom, då är de då två barn. Då har ju ändå de tagit ett ganska stort kliv in i familjelivet. Ja. Och den andra bruset som fanns där borta när Christy bodde i, vet du det, var det Filippinerna?
Ja.
Det liksom har man ändå stängt den dörren till. Ja. Alltså då har de ändå börjat någon form av seriös familjeliv. Ja. Och han är ändå pappa till ena barnet. Ja. Får man hoppas. Men när får man veta? Alltså, får vi veta någonting? För vi kan ju säga det. Det är många som ändå frågar oss om älskar, älskar inte.
Ja, det kommer tillbaka.
Vi kommer ju tillbaka.
Så fort bachelorette är över, då går vi tillbaka till älskar, älskar inte.
Men tror du vi får veta den här säsongen om det andra barnet?
Jag vet inte. Jag hade velat ringa Annika.
Jag skulle precis säga, borde vi inte ens hämta Annika hit ett till avsnitt?
Alltså egentligen borde vi hämta Tony.
Uff.
Alltså det hade varit... Jag har, för du vet,
alltså, sen, hade folk velat att vi hämtade Tony, tror du?
Jag hade velat att vi hämtade
Tony. Ja, men tror du att folk hade bara, shit, hämtat Tony?
Men vet du vad jag tänker också? För att jag känner för Tony.
Jag alltså, känner garanterat
alltså, när jag lyssnar på Tony prata. Ja, jag är här med Melissa och Christy och Edvard, familjelivet. Och ja, vi ska ha tjejer, små tjejerna, vi ska gå ut och gå. Det familjelivet. Ingen älskar familjelivet mer än han. Kanske Charles. Men utöver det. Mm. Och det är därför det gjorde så ont i mig någonstans. När de sa att Tony är inte pappa. Men det är så mycket människor, inklusive vi. Men också Annika, också produktionen. Också bara alla tidningar och allting. Som har pratat så mycket om Tony. Men han har inte fått svara.
Han har aldrig kommit till tals. Nej. Men jag tror att han medvetet har liksom också velat hålla sig borta.
Jag tror att han kommer säga nej om vi frågar honom. Men jag tycker att vi borde ändå ge...
Nej, men vi måste kolla med Tony om han vill komma. Ja. För att det finns, alltså, det här handlar inte heller om... Det ska vi vara tydliga med. Det handlar inte om att vi ska liksom försöka liksom göra... Alltså, inte sätta dit han. Utan det handlar om att säga, vi vill ju höra...
Ja.
Vi känner ju för Tony, som du säger. Vi vill ju bara liksom att han ska få en chans att liksom döda det här som finns där ute.
Ja, men det är också så här... Jag kan känna igen mig i Tony. Inte att det är så här, jag är familjelivet. Men det här med att han vill så mycket...
Mm.
Och det här kan jag se till när jag ser tillbaka på vissa liksom relationer och sånt. Att även fast det inte har varit rätt så har jag kämpat och kämpat. För jag ville ha det här kärlekslivet. På samma sätt som han vill ha det här familjelivet. Och jag känner så mycket för honom. För han är så fin och han vill så väl. Och det enda han vill, brorsan, det är att ha sin lilla familj i Bjöd. Och chilla kant och gå promenader och laga tacos och kolla på tv. Sen ibland kanske ta en bira med grabbarna. Det, han vill ha det här småstadslivet.
Mm.
Och jag önskar jag kunde ge det till honom på något sätt. Jag hade gjort det. Men det hade varit spännande.
Alltså, vi måste kolla för att alltså, det känns som att så här, det har varit en spänning som har hängt i luften. Och
men det är också han inte. Måste också få säga sin piece.
Jag håller med.
Sen har jag ju valt att inte göra det. Men jag hade jättegärna gett han den, liksom, det fönstret.
Ja, och det är inte heller bara barnfrågan. Det är så många andra grejer man vill prata med honom generellt.
För uppenbarligen så visste han mer än vad han sa liksom programmet. För att det var han i programmet, så som han sa. Sen kan det vara en klippningsfråga så här också. Men i programmet, då säger han ju liksom så här, att han tror att han är pappan. Han säger också att om han inte är det, då kommer han ändå ta hand om det som det vore hans egna. Men det finns ingen indikation på att han skulle tro att han inte är det. Och det här är ändå då, enligt Christer, hon har ändå kommunicerat det här. Så jag vet inte. Jag har många frågor och jag hoppas innerligt att det andra barnet är hans barn. Och om det inte är det, då hoppas jag att han kan hitta det i sig att som han säger då, liksom vara pappa till de här barnen. Alltså som om det vore hans egna. Jag får en rädsla i att han ska resenta de här barnen över tid. Alltså över tid att den här känslan han har nu ska försvinna för att det inte är ett blodsband typ. Och jag vill inte det för honom eller för barnet eller för någon liksom. Det var bara det.
Nej, alltså jag tycker vi får göra ett research. Försök och kolla.
Vad säger du, Hampus?
Nej, men jag har hittat en bild där och av bilden att döma så ser det ändå ut som att barnet faktiskt ganska likt.
Jag ska när busschaufförsdörren gör när han ska öppna den.
Killius, killius.
Killius.
Okej, här har vi då en bild på barn nummer två. Jaja, brorsan, det här är mycket mindre asiatiskt ändå.
Faktiskt, det måste man ändå säga.
Det ser mer ut som 20. Jag kan höra det där barnet prata skånska.
Ja, exakt. Exakt. Det kan man ju verkligen se. Sen får man ju bara hoppas att det är så. Oh. För att, bara för att den inte är från Filippinerna så behöver den inte vara från någon annanstans.
Nej, så är det. I slutet av dagen, Tony, om du hör det här. Det enda jag bara vill, det är din lycka, brorsan. Vi har känt för dig. Vi har varit så här sen dag ett bara... Hoppas det löser sig, fan.
Jag ska precis säga, jag hoppas att han är bara liksom inte, jag hoppas att han är glad så att han inte, att det här inte fuckar upp någonting för att det här var liksom bara nu kom
han
ut,
hamnade också så mycket liksom i skvallerpressen på ett sätt som jag kan först tänka mig lite jobbigt. Vi finns här om du vill berätta din sida av det, och det är ju i alla fall väldigt, väldigt spännande att följa om inte annat.
Verkligen.
Vad tycker ni? Kommentera där nere.
Nej, men på tal om realityprogram då, så jag började kolla på Gift vid första ögonkastet. Och då var det någonting som slog mig. Där hela konceptet fallerar egentligen.
Okay.
Enligt mig då.
Okej, okay, berätta.
Jag kommer rabbla upp deltagarnas namn och ålder, så kan ni kanske gissa vad det handlar om.
Okay, det fallerar inte att jag kommer med som kärleksråd efter programmet, va?
För du vet. Nej, det förhöjer lite.
Du vet att jag finns med där som kärleksexpert med psykolog. Jag vet inte hur fan jag hamnade där. Men...
Håll i nu. Okej. Okay. Linnea Alsberg 27. Mm. Anastasia Exner 27, Torsten 27, Emmy 26, Mattias Cedergren 27.
Oj.
Gift vid första ögonkastet i den åldern. Alltså jag tänker så här. Det är väl det sämsta man kan göra om man ska hitta sin kärlek, att gifta sig. För enligt statistiken så alla äktenskap försvinner eller så här slutar i skilsmässa.
Alltså
efter
du menar
giftermål.
Konceptet i sig mellan två personer i den åldern?
Ja.
Alltså jag vet inte, 27 är gammalt på vissa ställen.
Mm.
Alltså i Borås, om du inte är gift när du är 27, då är det nog konstigt. Alltså tänker jag.
Ja, delvis. Men jag tänker så här, att gifta sig i den åldern, det är ingen bra idé om man vill hitta sin kärlek.
Ja, men jag kan fatta vad du menar. Också att det känns som att man är väldigt ung. I alla fall i Stockholm är man ung.
Ja.
Gäller blir ju det större stället ska flytta. De bara, det är bara 47, det är fett ung. Men gifta dig. Nej, men det jag menar bara att så här, det känns som att så här, du kanske har grejer du vill göra i livet och så där. Men jag tänker också någonstans att de som söker det här programmet, de är väl ändå ganska redo.
Ja, de gör, annars hade de inte sökt.
Så att det är inte så att de bara, fan, ska jag liksom jobba i Rådhus på Balgatan eller ska jag vara med gift i första?
Ja, nej, exakt.
Så att jag tycker ändå att så här, de är väl ändå mottagliga för att göra det. Men man kan ju tycka att så här, det är ett ganska extremt sätt att gifta sig på. Samtidigt så idag med datingvärlden som finns. Jag vet liksom inte om det är bättre än där. Här finns ändå folk som försöker matcha upp dig med rätt preferenser som ska göra att du på något sätt ska kunna ha relation.
Men det är också så här, vem är de? Alltså det makes ju ingen sens egentligen. Det kan ju inte lägga en liksom kalkyl på vem det är. Alltså det finns ingen algoritm som kan säga till dig,
nej,
det här är den bästa för dig.
Nej, men
det enda som kan veta, det är du själv.
Men jag har ändå lite insight eftersom jag har varit med i kärleksrådet i för första ögonkastet.
Vad är det? Är det så här,
alltså efter varje program så finns det ett kärleksråd.
Är det ett program i programmet?
Alla,
är det som killarna avslöjar allt?
Nej,
eftersnack.
Det är ett eftersnack. Så det är efter varje avsnitt så finns det sådär. Och jag är med i typ tre stycken. Så det finns tre vettiga människor och jag som sitter med de här grejerna. Och i vissa avsnitt. Sen är det lite olika. Och då diskuterar man avsnittet som har varit. Men då pratade man med de här psykologerna. Och jag var som du. Jag bara, alltså, hur funkar det här liksom? Är det så här, din favoritfärg är också blå. Bra, vi har en match. Eller liksom, på vilken nivå är det? Och då var det så att det är alltid från så här politisk ställning, så här, vad röstar du på, värderingar och sånt där. Och sen så typ visar de lite bilder på folk. Och så säger du typ så här, ja, men jag är lite mer attraherad av det här. Alltså förstår du? Det är som att de visar dig med Hampus. Och så bara, vilken är mer av den här typen? Och det behöver inte vara att det här är deltagarna.
Ja, de
visar liksom generellt bilder på människor. Där man också, så att det finns ändå ett attraktionstest. Det är inte bara så här Excel. Att de har kollat så här, den går och lägger sig 10, den älskar ägg och bacon till frukost. Alltså, det är inte sådana grejer. Så det finns ändå ett attraktionstest där man ska kunna se liksom, den här typen är Hampus. Du kanske säger så här, jag älskar folk som är långa, som har det så här, som fan vet jag, spelar basket. Sådana här saker. Och så försöker de med det.
Alltså vi har ändå reagerat på gift på skönkastet förra året. Och jag minns att det som gjorde det så spännande, det var ju att de här människorna lägger alla sina ägg i en ytterst främmande korg. I att så här, jag fattar varför det blir rabalder. Alltså det är grejer som går åt helvete. Det är också ett väldigt mänskligt program. Alltså det är det mest liksom, alltså tar man typ Love is Blind eller Bachelor, de här, det är ju lite jippo också. Det är ju lite human experiment. Det är lite, inte förnedringstv, men du fattar vad jag menar. Det här är ju lite mer SVT över det hela. Det är väldigt, det är lite mer, det är lite snällare, men det gör det också mer mänskligt. Och det är spännande tycker jag.
Jag tycker också att det programmet har lyckats väldigt bra med är att det känns som att man hoppar in i, alltså många av de här programmen kan kännas väldigt artificiella, konstlade. Ja. Du hoppar verkligen in i en riktig vardag. Alltså jag tycker att jag är så fascinerad över att folk som har träffat så kort tid, de liksom går in i den här vardagen och det är allt ifrån de ska fira midsommar hos en vän eller de liksom blir det här paret som många kan känna igen sig i. Det känns verkligen som att man är bredvid det här paret och följer med dem hela resans gång. Och man kan känna igen sig i så många, många delar. Ja. Jag tycker de har lyckats väldigt bra att fånga upp det här riktiga, det genuina i hur det kan vara i relationen. Ja. Eller typ så här, det här vardagsgnabbet man kan ha.
Det är ju också det som är det svåraste i relationen. Det är att få vardagen att lira, tycker jag.
Ja.
Alltså det är vem som helst kan köpa presenter och åka på resor. Men att få vardagen att lira är ju det som är det svåra.
Jag undrar så här, om man skulle själv varit med i ett sånt här program. Vilka preferenser hade ni angett? Så här, det här är viktigt för mig.
Alltså jag fick en fråga, jag gjorde en intervju igår för att det är releasevecka nu, så jag gör en massa intervjuer för pusselbitar. Gå in och lyssna på Spotify nu, länk i beskrivningen. Men då fick jag frågan så här, men varför är du singel? Så bara, nej men jag vet inte varför. Och sen var jag så här, okej, men vad är drömmen då? Och hur skulle du beskriva din drömtjej? Och då var det så här, det här är liksom orealistiskt. För att det här är liksom om jag hade kunnat konstruera en människa i ett labb. Och då är det så här, och jag har också dejtat så mycket och jag har blivit... Jag har insett att det är svårt till exempel att få mig att skratta. Alltså, jag kan inte minnas någon tjej som har fått mig att dö av garv ofta. Och det är många som snackar om att säga, ah, men det är viktigt att jag kan få folk att dö av garv. Du kan få folk att dö av garv. Vi kan få varandra att dö av garv. Mm. Men jag minns inte sist jag var på en dejt där jag skrattade mycket. Så det hade varit mitt högsta. Alltså någon som har lite karaktär, någon som är lite rolig. Och sen utöver det självklara i värderingar och såna här grejer, så hade jag bara velat ha någon som har lite skön swag, som klär sig bra, som är driven och som jag kan beundra. Alltså som jag kan titta på och bara wow. Och det är ju ganska konstiga preferenser. Det är därför jag inte hade varit med i Gift första ögonkastet. För att jag tror inte de kan slå in de här siffrorna i en algoritm och sen hitta perfekt. De kan komma nära kanske, men det blir inte naturligt då. Då blir det forsat. Och jag kommer ifrågasätta allt hela tiden för att det är det här jippot.
Mm.
Vad hade du haft för preferens?
Men det är svårt. Sådär att man blir imponerad eller beundrad. Ja. Eller man blir lite wowad. Den är svår.
Ja.
För att, jag måste bara säga, det kan ju vara någon som egentligen inte är så som man tänker att man ska bli wowad. Men man blir ändå wowad. Ja. För att den har en personlighet som gör. Eller hon säger
sköna grejer. Jag tror också mycket handlar om att vara trygg i sig själv. Alltså att så här. Att det är en person som är så pass trygg i sig själv att det inte är en person som bara drar förhållandet framåt, utan att man gör det tillsammans. Det är svårt att förklara.
Men ibland kan jag undra så här, typ när du berättar om de här grejerna. Om du hade fått allt det här. För ibland tänker jag så här, ibland kanske man tänker att man vill ha någonting, men sen när man får det, då var det inte det man ville ha.
100%, alltså jag vet ju inte vad facit är, för jag har ju inte upplevt facit, så jag kan inte säga det.
Ja, men jag tänker, du är ändå ganska också så här frejdig och liksom kör och framåt och liksom 180. Det känns ju ändå som att så här, om man kollar på typ de tjejerna som jag har varit med som du har träffat, de har ändå varit ganska lugna.
Ja.
Och jag undrar om inte det är typ det du ändå vill ha. Vill du ha någon som är lik dig, eller hade det blivit clinch då?
Alltså min psykolog sa till mig, hon bara... Du har varit med ganska tillbakadragna tjejer. Och de blir bekväma för att du är liksom loket.
Ja. Och då blir du bara, fan jag drar hela skiten.
Ja, och hon tycker, så vet inte jag, vad fan vet hon också egentligen. Men hon tycker att jag borde hitta någon som kan liksom matcha mig på något sätt. Och det är ju svårt för att jag är ju sjuk i huvudet. Och då, alltså, förstår du vad jag menar?
Men det är det
jag menar,
om du skulle få en anis i kvinnoform, hade det funkat? Eller hade, eller hade du bara, fan, du jobbar hela tiden, du är borta, du är aldrig hemma, du lägger aldrig tid för mig. Alltså, hade det blivit den då?
Jag vet inte. Jag vet inte.
För jag tror att du vill ju ändå ha någon som ändå kan ge dig utrymme till att göra din grej och som kan supporta dig, som kan göra sin sak, men som inte kanske också är borta för mycket. För då är det bättre att du blir tillsammans med en skyltåkare på H&M.
Alltså, det finns väl en balans någonstans där. Men det jag tänker på, som jag har reflekterat mycket över på senaste, det är att jag tror inte jag vill träffa någon via så Hinge eller Tinder eller vad det nu är för app, utan jag hade velat träffas i verkligheten. Jag gjorde en intervju med Jireel, för att han är liksom så flickidol. Jag bara, din DM måste vara helt sprängd. Han bara, jag kan inte träffa en tjej om det inte är typ via en kompis. Eller så, liksom på riktigt på något sätt. Och det finns något i det. Det finns något i det. För att om du matchar med någon på en dating-app, då är det väldigt uppenbart vad båda har för liksom intentioner. Och då är det liksom därför ni ska träffas.
Vad menar du? Du menar att folk vill bara ha romantik?
Nej. Inte, det handlar mer om att det är liksom... Det är i intentionen att träffa någon. Det är liksom i kärlekssyfte. Sen är det ju vissa som är bara där för zech. Och vissa där är hopplösa romantiker som jag själv. Men jag menar bara att det blir ju väldigt onaturligt på något sätt när man tänker på det. För att så här, nu har vi matchat på den appen. Nu ska vi gå på dejt. Och nu ska vi förhoppningsvis bli kära. Alltså, förstår du? Det blir lite krystat och lite forsat på något sätt. Det finns ju något så jävla häftigt i att, vet, så här, säga att man är på någon... någon tillställning, eller man är ute, eller whatever. Eller man är på någon fan vet jag vart man är. Och sen träffar man någon som bara så här, de är inte där för att de ska träffa dig och ni ska bli kära, utan de är där för att de är där av samma anledning som du är där. Ni bara existerar. Och så är de bara sig själv och man pratar och man bara, fan vilken stjärna. Det där, det där, wow.
Det traditionella sättet är ju så magiskt ändå. Och bara ses ute utan att man bara hamnar på, råkar hamna på samma plats.
Jag tror bara så här, tänk dig att du hamnar i en grupp med människor som du inte hänger med vanliga fall. Där det är någon som känner någon som känner någon och så pratar ni om något. Och så hör, så, det, jag har en bild i huvudet av att man hör någon prata på ett sätt om någonting som man blir fascinerad av. Att de brinner för något, att de har lite så pondus. Så de kan prata, alltså, du förstår vad jag menar. Och det är svårt. Det är, vad fan vet jag också, jag vet ingenting, jag är en åsna i frågan.
Nej, men det är det inte. Men jag tror att så här, man testar väl sig fram. Liksom. Alltså, jag tror att relationer också blir ju svårare. För ju mer du får alternativ, ju mer samhället blir tillgängligt på något sätt, ju mer blir folk rubbade. Alltså, helt ärligt, back in the days, folk kanske liksom inte alltid hittade den de älskade. De hittade den. Det brukar ju vara så här, if you can't get the one you love, typ, get the one, typ bli tillsammans med den du hittar.
Alltså,
förenklat.
Alltså, man var liksom tvungen att nöja sig enklare.
Förstår du?
För att, jag tänker
ofta, och det finns ju något vackert i det.
Ja, 100.
Att nöja sig.
Men det finns också något tragiskt i det.
Ja, såklart. Men det finns också något tragiskt att gå och jaga och tro att man ska hitta perfektion. Och så är man tillsammans med en AI-bild, förstår du, som inte finns.
Alltså, vet du vad min rädsla är? Att jag ska vakna upp när jag är 60, ensam. Och sen bara, fan, jag hade ändå den här tjejen. Och vi hade det ändå bra. Varför bara nöjde jag mig inte? Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, men jag tror inte du kommer hamna där.
Nej, jag vet inte.
Och jag tror att så här, de här rädslorna, alltså så här, det finns ju tusen saker att vara rädd för. Men det är så här, då får du väl ta det då.
Vad är du rädd för? Du är rädd för döden.
Ja, det är ju garanterat. Men jag är rädd att jag ska liksom hamna i ett läge där jag är olycklig eller där jag är liksom nära och kära, inte frisk. Alltså sådana här saker.
Är du lycklig?
Ja, men jag skulle säga det. Sen har man ju ändå tillfällen där man typ... Alltså tillfällen där man dippar eller tillfällen där man liksom alltså ifrågasätter saker och ting. Och... jag är ganska så här medveten om vad jag gör, vilket jag kan också ibland, jag ska inte säga att jag överanalyserar.
Är du lite kontrollfreak?
Det är garanterat. Men det kan också bli att jag liksom, jag vill gärna stanna upp och känna av och bara fundera saker, men det är också att ibland är det bra att inte liksom göra det för djupt, för då kan du kan alltid hitta saker eller problematik i situationer.
Ja. Du ska, som jag alltid skapar problem och säger, renovera min lägenhet.
Jag försöker ändå göra någon form av matte med mig själv. Att så här, är det här ett riktigt problem? Liksom, eller vad är det som gör att jag känner den här känslan just nu?
Ja.
Jag måste bara berätta, det var en grej som var också sjukt. Jag tog med mina kollegor för några veckor sedan. Vi gick på så här breathwork. Jag bara, fan, när vi ska testa på grejer på jobbet. Visst, du kan gå och bovla och grejer, men jag tycker om att göra saker som är helt annorlunda. Så här, vi testar någonting vi inte har gjort. Om det är så här... vi ska kasta en, fan vet jag, en sten från ett berg, för det är inget man brukar göra, då gör vi det. Och många har inte testat på breathwork.
För de som inte vet, inklusive mig, vad är breathwork?
Alltså breathwork, du, och det här är ju instruktionslätt, det jag har gått på. Du går till ett ställe, det är en sal, det är ganska mörkt. Du liksom, du har en grej för ögonen, du lägger, så det är andningsövning. Så du jobbar med andningen ganska mycket. Och sen så typ i kombination med det här, så hon som instruktör, hon kör någon musik, hon kanske har någon liksom doftgrej så där, så att det, apropå doft oss innan.
Alltså Pärleros sa att han gjorde det här, och han sa att det kändes som att han hade tagit de sjukaste drogerna.
Ja, ah, alltså för vissa kan det bli väldigt annorlunda, men det är också väldigt så här, du måste vara mottaglig, för du kan gå in i det här rummet, så kan det sitta 10-15 pers. Och så när de andas, då kan de göra det ganska dramatiskt. Så får vissa så här, man bara, ej, vad fan är det som händer? Alltså ska jag bli uppkäkad här? Och första typ 2-3 gånger, jag blev väldigt ofokuserad, jag var väldigt liksom, jag kunde inte göra något annat än tänka på det här. Sen efter det här, när jag gjort det några fler gånger, då bara kände så här, du blir så jäkla lugn av det här. Så jag bara kände så här, jag zonade ut i min grej. Man brukar säga att man kommer olika liksom lager av den här, inte hypnosen, men du kommer in i en grej. Och för mig, varje gång jag gjort det tidigare, då har jag alltid känt så här, starka minnen från platser jag har varit. Ibland kan man ju så här, när man typ gör någonting, man kan minnas tillbaka till saker, men det är liksom, det är typ förnimmelser eller bilder av de här platserna. Nu kände jag liksom, jag kände doften. Jag kommer ihåg hur liksom jag kände mig när jag var liksom 17 i den här energi, alltså jag kunde liksom känna att jag var där i den här situationen. Och senaste gången jag gick dit, du var med mina kollegor. Jag bara, vi ska göra lite kick-off. De bara, okej, vad ska vi göra? Ja, men ska ta det till breathwork. De bara, okej. De var så helt, alltså de var liksom, de hade väl aldrig gjort det. Och jag bara, men tänk på det, det kommer vara väldigt så här störigt. Och det första gången man kommer störa sig på alla de här grejerna. De bara, okej, absolut. Och så går vi dit. Vi går dit och jag märker på mina kollegor så här. Alltså du vet, man märker när folk är nya, de är lite obekväma och de vet inte hur det funkar. Och jag sa så här, ni måste ändå våga liksom andas ut och göra det här. Tänk inte på om det låter. Alltså vi bara gör det och så liksom var mottaglig för det. Och då sa jag också så här, jag bara, första gången jag var där. Alltså första gången jag var där. Då var det en kille som var där också första gången. Och de går alltid ett varv runt och så här, pratar så här. Ah, men vad, hur känns, hur, man pratar en gång innan, eller inför. Och så pratar man en gång efter. Och han bara, det är första gången här, eller han var så här, han såg ut att vara någon medelålders mellanchef på något ställe. Sen när vi skulle prata efteråt, då liksom var han helt förstörd. Och jag blev helt obekväm av att se honom. Han bara, jag hade inte förväntat mig det här, och jag vet inte vad som hände mig. För instruktören sa så här, det kan bli så att man kan känna obehag, det kan bli så, man kan byta upp, men låt alla känslor är välkomna. Jag bara, absolut, jag kollar på dem här. Och han var helt förstörd. Jag var helt skärrad för hans skull. Och det enda jag kunde tänka på, det var alla de här människorna som låg runt den där ringen och bara, och jag bara, fan, kan man ens få någon ro i det här? Nu var det i alla fall min sjätte och sjunde gång med mina kollegor. Sen, när hon, alltså, där var en timme. När hon sätter igång den här övningen, alltså själva guidade turen, sätter hon igång någon musik. Alltså, den känslan som bara, alltså det var så jäkla sjukt. Det kändes som att så här, jag bara öppnade, det var som att jag liksom hade en dragkedja från halsen ner, och jag bara drog upp den och bara öppnade upp mig själv. Och sen så bara, jag bara såg massa minnen från typ så här, när jag var ung, mina föräldrar, när de pratade med, när typ så här, min pappa fick samtal när hans mamma hade gått bort. Alltså det var så många grejer som bara kom till mig, och jag blev helt så här, det var som att någon liksom tog bort locket på mitt huvud och bara fyllde det med en hink in. Jag bara såg hur vätskan fylldes från tårna uppåt, och så bara sköljde jag ur med det här, ur liksom att jag liksom också, jag bara bröt upp. Alltså i 55 minuter grät jag konstant.
Är det sant?
Det var helt fucking sjukt. Jag var så rörd och emotionellt.
Du blev som han den Shurda du berättade om.
Jag blev som den här Shurda, och jag kunde inte sluta. Jag hade en ögonmask. Jag fick ta bort det. Och den här instruktören, det är musik och sådär. Hon kom och la någon filter över mig, typ höll om mig, för hon märkte att jag var helt knäckt. Jag var helt förstörd. Och du vet, det var som att jag bara reste tillbaka till massa grejer. Alltså det var så sjuka grejer.
Men var det nice då? Eller var det bara hemskt?
Nej, det var så jäkla befriande. Men jag var också så, någonstans var jag också typ, jag var lite typ stressad över vad som hände och att jag visste någonstans att jag är med mina kollegor på kickoff. Mm. Så att det var liksom...
Kul det här jobbet!
Och grejen att då var det ju så hög musik och så de hörde inte, men de såg ju på mig efteråt att så här, jag var helt förstörd.
Du haltade ut.
Ja, och grejen att jag kommer ihåg att så här, jag kommer ihåg att vi skulle liksom prata om det här efteråt, vad som hände, och jag var ju helt förstörd och bara, jag har inte gråtit på 6 år, men vad som hände, alltså jag var den här andra killen literally. Yeah. Och det var så sjukt för att liksom jag upplevde så starkt grejer i min barndom, och det var liksom inga, det var inga specifika grejer, men det var liksom saker som jag bara inte, alltså jag liksom, jag vet inte, det var så jäkla konstigt. Det var som att jag var där och såg allting, men jag var, alltså det var så jäkla sjukt, men det var så jäkla starkt.
Ja. Och skulle du liksom rekommendera det här för gemene man?
Ja, alltså jag menar...
På egen risk eller?
På egen risk. Nej, men alltså du måste göra ett par gånger för att komma dyrt? In i det. Det kostar kanske 300 spänn eller något sådär. Och det gäller också att hitta rätt instruktör. Jag har gått till ett ställe som jag tycker är jävligt nice. Det heter Hail, typ. Hail Center. Ligger vid Garnisonen. Väldigt mysig lokal. Jag går alltid på kvällen när det är lite mörkare, för då får jag en annan känsla. Väldigt mörkt, tända ljus. Och så har de en speciell aura. Jag tänker att vi såklart ska gå dit någon gång.
Är det liksom en typ av terapi? Jag är ytterst skeptisk.
Ja, men det är som en session skulle jag säga. För att alltså, för mig, det var helt sjukt det som hände. Alltså, man har så mycket minnes, man är så minnesbank i kroppen som det liksom ändå på något sätt inte förtränger, men det trycks undan, men det ligger ju där inaktivt. Som när du kände den här doften och du bara kastas tillbaka. Tänk dig att kunna kastas tillbaka men i ännu starkare sinnen. Då kommer det påverka dig på ett helt annat sätt. Och den här grejen var så jäkla, det var så jäkla omtumlad. Jag trodde inte.
Jag har aldrig sett dig gråta.
Nej, jag har aldrig sett mig själv heller gråta. Nej, men jag gråter inte jätteofta, även om jag kan känna väldigt mycket. Men det är någonting hos mig som ligger starkt. Jag kommer ihåg typ min farsa när hans mamma gick bort. Det här var så sjuk grej. Det här kan göra mig väldigt emotionell. För det var lite det som jag också kom till mig den här, från den här sessionen. Jag kommer ihåg, min farsa, han är ju så här persis från den äldre skolan. Du vet. Han har aldrig visat så mycket känslor.
Nej.
Och jag kommer aldrig glömma, du vet, det är en sån stark grej för mig. För att jag kommer ihåg när de ringde från Iran, du vet, back in the days. Och de liksom... De ringde då och skulle... För, lång historia kort. Min farsa hade ju då en mamma som var ganska sjuk. Alltså lite sjuk. Men hon var så här, på äldre dag, hon kunde inte ta hand om sig själv. Så min pappa, han hade grejer som han skickade från Sverige hela tiden till Iran. Det kunde vara typ så här hjälpgrejer, typ så här vuxenblöjor, alla såna här saker. Så de hade någon som hjälpte hennes mamma. Och han roddade med allting från Sverige. Och... I vår källare så fanns det typ som ett gammalt förråd. Eller gammalt förråd. Det var ett förråd. Och det var en massa hyllor där. Och där hade han liksom stashat upp de här grejerna. Han hade köpt i bulk så att han kunde skicka.
Skicka det, ja.
Och jag kommer aldrig glömma så här. Det ringde på telefonen. Vi hade så här källarplan. Och det var mitt rum då. Och det här förrådet låg bredvid mitt rum. Sen var det liksom entréplan. Och så var det ett rum, en våning till där det var liksom sovrum. Och gamla hemtelefonsfunktionen. Det var ju så här... Du kunde ju svara samtidigt.
Ja, man kunde lyssna på
plats i alla fall. Så det som händer är att de ringer då från Iran. Och det är så här, det, när det ringer, man sprang ju till telefonen. Så var det så här, men du kan lägga på, jag har tagit. Och jag svarar. Eller jag svarar, men min farsa har redan svarat. Och han vet ju inte om det. Att jag hör samtalet.
Man kunde ju också ta luren och hålla för.
Ja, eller grejer, exakt, muta.
Jag brukade tjuvlyssna på mina syskon.
Ja. Och då hör jag liksom att de berättar. Min far gjorde de här grejerna. Och de berättar då att hans mamma har gått bort. Och han vet inte att jag har hört det här. Och sen så liksom lägger han på. Och han liksom åker iväg med bilen liksom. Alltså han var inte sån här som visade så mycket känslor. Så han åker iväg med bilen.
Det är också lite så typiskt man från äldre man från
Mellanöstern. Ja, exakt. Han åker iväg med bilen och bryter ihop säkert sådär. Och liksom, jag minns det så tydligt, liksom, den här grejen. Och det var liksom lite det jag såg under den här sessionen när jag gjorde den här mindfulness-grejen. Och det här förrådet, de här grejerna, de var kvar hur länge som helst. Det var så jävla... Du vet, för honom, du vet, det var liksom det sista som var kvar. Ja, exakt. Så att han ville liksom inte... Han ville inte att vi skulle ta bort de här grejerna. De var kvar hur länge som helst. Helt orörda. Och vi ville ta bort det, men för honom var det så starkt liksom, att de här grejerna skulle liksom vara kvar. Så att det är så minne kring det där. Och sen när vi typ till slut liksom skulle ta bort de här grejerna. Och det, man ser sin, bara fan alltså det har gått ett år liksom. Vi kan inte ha kvar, alltså det är sådana grejer. Man ser sin pappa liksom bryta upp första gången. Det var mycket sådana där grejer som kom till mig där och då. Och det är mycket saker som man liksom, du kanske upplever det. Men du kanske liksom inte på något sätt bearbetar eller tänker på, vänta, den här känslan, du är ung, det händer dig, du kanske inte vet hur du ska hantera det, så ligger det kvar hos dig och sen så liksom bubblar upp sen. Men det liksom, det var den, det liksom, det momentet var så jäkla starkt att se, för att han liksom ändå inte ville, han ville inte visa att han var ledsen, men så kom det ett läge när han liksom inte klarade av då, och så liksom, du vet också när det är någon som inte vill gråta och sen så liksom den kan typ inte hålla sig, men den försöker hålla sig under tiden som den bryter upp. Det blir typ ännu starkare situation av det. Så att det var liksom, uff, det var... Det är så här bilder jag aldrig kommer glömma liksom. Men det... Jag vet inte hur vi kom in på det. Men det var liksom sådana saker som liksom kom upp till mig när jag var där. Och jag liksom, jag var så jäkla... Det var helt sjukt. Jag bara grät. Och jag försökte liksom hela tiden stoppa mig, men det gick inte. Och sen efteråt, mina kollegor bara, ej alltså, mår du bra? Alltså, vad har hänt? Ja. Så att, alltså, jag kan verkligen rekommendera den här grejen.
Ska du göra det mer?
Ja, jag vill verkligen göra det mer.
Hur ofta gör du det?
Alltså, nu var det ju 2 månader sedan, 1,5 månad sedan vi gjorde det. Men, eller 1,5 månad sedan. Men jag skulle vilja göra det typ en gång i månaden, eller så ofta som möjligt. Men det är bara det att man måste hitta tiden. Men jag tycker vi ska göra det. Men man måste liksom ta sig tiden för att göra det här.
Ja, och vara öppen för det.
Ja, och jag kan säga att oavsett om det är såna här saker eller fan vet jag, vissa mediterar och sånt där, eller om du ligger bak och lyssnar på skön spa-musik, det är jäkligt nice grejer, för att man ändå ska liksom det kanske är grejer som du upplevt eller jag upplevt som man bara har latent, som man inte har liksom bearbetat. Och det var som du själv sa, det var ju något uttryck att så här, man kan lägga grejer i väskan, men sen blir väskan tom.
Ja, men om man inte pratar om det så blir det tomt.
Och det var i alla fall jävligt befriande. Det var det som var grejen. Och sen så, mina kollegor försökte ju då trösta mig. Men det var så här jobbig grej. Men jag kände mig liksom, det kändes som att någon hade tagit sandpapper och liksom pilat insidan av min kropp. Så jag kände mig helt len.
Men vi ska avslutningsvis...
Mm. Har vi Thailand Productions där?
Nej, innan Thailand Productions så har vi ett litet segment som Hampus har kokat ihop.
Ja.
Hampus, varsågod.
Ja, men det är en klassiker, ni har hört det förr. Fuck, marry, kill.
Åh, oh, jävlar.
Och den här gången så vill jag att ni ska liksom förklara varför ni väljer fuck då. Eller kill. Eller marry.
Ja. Så framförallt fuck vill du veta.
Framförallt fuck så vill jag veta.
Varför liksom började du med att du ville veta just fuck? Ja, det är någonting lurt med det här.
Så att jag har tagit fram 3 olika namn.
Ja.
T2. Och vi börjar med Anis.
Ja.
Så de följande namnen är Filippa Toremo.
Ja.
Katpau. Och Sofia Wistam.
Okej.
Okay. Men jag tror att fuck är väl enkel, eller? Eller kanske inte är?
Nej, absolut inte. Jag skulle säga att jag gifter mig med Sofia Wistam, för hon är rik. Hon har hus på Lidingö och grejer.
Det är så jävla strategiskt, det här väl. Riktig toyboy, va?
Jag gifte mig med Sofia Wistam.
Mm.
Jag ligger med mitt ex, som du säger. Det är väldigt enkelt.
Ja.
Val. Och sen måste jag då tyvärr döda Pau. Sen vill jag ju inte döda Kat Pau, men det här är liksom ett väldigt strategiskt utfall för att göra det så enkelt som möjligt för mig själv.
Ja, men spännande.
Ja.
Berra.
Fuck, marry, kill.
Du tycker det är jobbigt.
Det är pirrigt och spännande och läskigt.
Varsågod.
Anders Hansen.
Ja.
Alex Schulman. Och Gunilla Persson.
Åh, jävlar.
Åh, jävlar. Alltså, jag hade legat med Gunilla Persson, för jag tänker att jag hade fått mest njutning av det då i sådana fall. Det hade varit mest rimligt.
Ja. Alltså baserat på din läggning, menar du?
Ja, exakt. Bara baserat på det.
Ja.
Jag hade gift mig med Alex Schulman. Fan, det är rik. Nej, men fan, han är också AIK.
Och Anders Hansen hade han dödat.
Anders Hansen, om jag får tag på dig. Anders Hansen, jag hade varit tvungen att liksom, kasta han alltså, under bussen. Han fortfarande, vi letar med ljus och lykta. Vi knackar dörr.
På diverse institut.
Ja, nej, men Alex Schulman hade jag gärna gift mig med. För jag hade velat liksom...
spendera tid med honom.
Spendera tid med honom. Kvalitetstid. Jag vill också lära mig. Han kan lära mig både läsa böcker och skriva böcker. Ja. Något jag ser fram emot.
Ja, spännande.
Fan, det var ganska enkelt.
Ja, har du med?
Det var de liksom, nej, de mannen.
Okay. Och med det sagt vill jag bara avrunda. Det är någon som vet vad Anders Hansen är. Vi letar fortfarande efter honom.
Eller om Schulman vill gifta sig med Berra, då har vi åkt till England. Har ni någonting att tillägga?
Blev det ingen Thailand production?
Thailand production? Har vi någon Thailand production?
Vi har Thailand.
Vi har, Kevin han har, fått, och han har varit på lite vacationer.
Vi kan ju säga så här, Kevin han tog ju lite sabbatsvecka förra veckan.
Exakt.
Sen såg han i kommentarerna att det var så många som bara, vad är Thailand production? Och då han fick, alltså jag hade sett någon kille få sån jävla injektion i sina ögon.
Tand. Så här kommer, och det är ett barn här.
Jag går ner i källaren då.
Vet du vad? Vet du vad?
Jag har lagt in kobide också. Ja, det var bra. Jag menar alltså att ungen slog i huvudet.
Ja, och sen kom du. Ja. Det är väldigt roligt. En applåd för Kevin tycker jag.
Jag måste ändå ge han avrundade snyggt faktiskt.
Han går tillbaka starkt.
Persiens, Irans nationalrätt.
Ja, kobide. Men det är där någonstans som kommer dagens video. Hoppas tyckte det var kul, hoppas tyckte det var intressant. Tryck på like och prenumerera och 5 stjärnor och allt annat som man kan göra. Gå in och lyssna på pusselbitar, den är ute nu. Tack för all kärlek.
Tack för support.
Och vi ses.
När vi ses.
Mother Baba, hej hej hej. Okay. Hej då.